och välkommen tillbaka till Cornelia Unfiltered. Idag är det Ukraina del 2 som vi ska prata om. Och vi som har följt det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet, vi undrade såklart hur man kan bli president i ett av de mest korrupta länderna i världen. Efter 3 månader i källan med en digital kampanj. Om det här inte är planerat. Vi ska prata om Zelensky idag. Zelensky då, han är skådespelare. Och han gjorde en digital kampanj. 3-4 månader från källan. Lite som Hayden Biden. Och han vann. Poroshenko då, som var dåvarande president, hade ju precis kommit fram allt det här som hände med Poroshenko och Hunter Biden och Joe Biden och med den här statsåklagaren som vi tog upp i förra avsnittet. Så mitt när all den här korruptionen avslöjas, Q har skrivit massa poster om det här, då har du någon som bara kommer och på 3 månader blir president. Poroshenko, han blir ju jättearg. Han menar på att nu kommer ju Ukraina bli ryssvänligt. Så han var inte alls glad över det här valet. Och bland det första Zelensky gjorde var att ordna så att presidenten kan ställa sin vid riksrätt. Och att parlamentariker, även tidigare då, inte längre ska ha immunitet. Utan kan ställas till rätta. Ställa till svars för sina handlingar. Det här måste ju vara jättepopulärt för alla som har då gynnat sig själva och varit med i det här systemet så att säga och tagit emot mutor och annat. Att de nu inte längre har immunitet. Men hur rensar man då ur korruptionen i ett land? Det är ju inte lätt. Alltså man behöver ju nästan hjälp utifrån om man ska klara av det. Zelenskyjs vallöften var att han skulle ta krafttag mot korruption. Han skulle sätta stopp för konflikten i Donbass. Och han skulle bygga ett starkt, kraftfullt och fritt Ukraina. Som varken skulle vara Rysslands lilla syster eller Europas korrupta partner. Så vad är det nu som har ändrats? Varför vill han gå med i EU? Och vill EU ha in ett land som är i konkurs, korrupt, härjad av en konflikt som har pågått i 8 år? Jag skrev en artikel i början av mars, 3 mars, på bladet.se. Och där skrev jag att Ukraina är ett av Europas mest korrupta länder med ett exploaterat folk. Som jag sa i förra avsnittet, folket är ju helt oskyldigt. De vet ju om att det är korruption i landet. Och redan 2008 sa 30-50% att de någon gång hade råkat ut för korruption i sitt eget land. Julian Assange, han säger att de 50 sista åren så bygger varenda krig på medias lögner.
One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then you also have a peaceful environment. But our number one enemy is ignorance. And I believe that is the number one enemy of everyone, is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand that you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organizations that try to keep things secret, and those organizations which distort true information to make it false, misrepresentative. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad, we have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. There's some very, very fine journalists, and we work with many of them, and some fine media organizations, but the vast majority are awful and are so distortive to how the world actually is. The result is we see wars and we see corrupt governments continue on.
Rysslands utrikesminister Lavrov, han menar ju då att man har brutit mot Minskavtalet som skulle ge de ukrainska provinserna Donetsk och Lugansk betydande självstyre. Den 21 februari 2022 så har Vladimir Putin formellt erkänt Lugansk och Donetsk som självständiga stater. Lavrov menar också att man har brutit mot Budapestavtalet, eller Budapestmemorandumet från 1994, då USA, Ryssland och Storbritannien åtog sig att respektera Ukrainas oberoende och suveränitet och att de befintliga gränserna för Ukraina och att avstå hot eller våldsanvändning mot landet. Dessa försäkringar spelade en nyckelroll i att övertala den ukrainska regeringen i Kiev att ge upp motsvarande världens tredje största kärnvapenarsenal, bestående av 1900 strategiska kärnstridsspetsar. The Guardian skriver så här: det som hände den här veckan är att Putin tappade tålamodet och humöret. Han är rasande på den ukrainska regeringen. Han anser att det upprepade gånger förkastade Minskavtalet, som skulle ge ukrainska provinserna Donetsk och Lugansk betydande självstyre. Han är arg på att Frankrike och Tyskland medundertecknarna och USA för att de inte pressade Ukrainas president Volodymyr Zelensky att genomföra dem. Han är lika arg på amerikanerna för att de inte tagit till sig Rysslands säkerhetsproblem om NATOs expansion och utplaceringen av den offensiva missilen nära Rysslands gränser. 1991, när Sovjetunionen upplöses, och det avtalades då att NATO aldrig skulle utöka sin närvaro gentemot Ryssland. Och här kan man se att det inte riktigt har hållits. Apropå korruption så kan man ju säga att Ericsson har ju telekominfrastruktur i landet. Så att vore det helt fel att tänka att om han vill ta krafttag mot korruptionen, då innefattar det också Ericsson, som ligger på topp tre-listan av de företag som är mest korrumperade, betalar mest korruptionsböter i hela världen. Och då innefattar ju det andra Wallenberg-kontrollerade bolag som CrowdStrike, ABB, Ericsson, Red Bee, Amazon med flera. Och det som, apropå telekominfrastrukturen, så är det ju lite kul att Elon Musk, han har ju nu kopplat på Starlink i Ukraina, vilket gör att de inte längre är beroende av Ericssons telekominfrastruktur. Inte enbart i alla fall. 2016 var Lindsey Graham nere i Ukraina. Och då lovade han att USA skulle stå på ukrainarnas sida. Lyssna här.
Fight is our fight.
Ваша боротьба – це наша боротьба.
2017 will be the year of offense.
Рік, 2017 рік буде ріком нападу.
All of us will go back to Washington and we will push the case against Russia.
Ми всі повернемося до Вашингтону і ми будемо відстоювати санкції проти Росії.
Enough of a Russian aggression.
Досить вже російської агресії.
It is time for them to pay a heavier price.
Час вже за, щоб вони заплатили важчу ціну.
I believe you will win. I am convinced you will win, and we will do everything we can to provide you with what you need to win.
Я вірю в те, що ви виграєте, переможете. Я переконаний в тому, що ви переможете, і ми вам допоможемо всіма можливими засобами.
Це те ж саме гільзи з ворожих БМП, які розмальовані художністю Бердянська.
З Новим роком, дорогі мої!
Zelensky, han blev också lovad hjälp från inte bara USA utan EU, NATO, UK. Och här ska vi lyssna på X-22 som sammanfattar det hela på ett exemplariskt sätt.
Can you give us some security guarantees at least? Well, we'll have to look into that. Remember the document that Zelensky signed saying we want the fast track into the EU? Well, the Parliament of the European Union said, well, it's a little bit more difficult than that. You just can't sign something and say you want to come into the EU. We're going to really have to look at this. This could take a decade at least. And you know something? We might not even allow Ukraine into the EU. So now they're backtracking on all of this. Everything that they said they were going to do is not working out, because why would they do it if Putin is destroying their slush fund, destroying the biolabs? They're burning documentation. There's no reason for them to even keep Ukraine. They don't want it anymore. And they're not going to defend something where everything is being destroyed and they have no chance.
Ukraina är ett jätterikt land. De har hur mycket naturresurser som helst och det är stort. Och här har ju väst gått in och egentligen dränerat, dammsugit landet på alla tillgångar de har. Så samtidigt som väst har frodat sig i landet, det här som ett nav för deras brottsliga verksamhet, så har de ju lämnat landet och folket i total fattigdom, misär och fruktansvärt. Rädda Barnen säger att sedan 2014 så är det barnen framförallt som har varit illa i landet. Sedan 2014 så har närmare 3 miljoner människor, varav 400 000 barn, varit i behov av humanitärt stöd. I Ukraina finns det minst 7,5 miljoner barn under 18 år. Och sen har vi det här med surrogatmammorna och barnfabrikerna. Så den här konflikten har ju pågått sedan 2014. Och vissa har ju fått upp ögonen för det här nu och har inte förstått att den här konflikten inte började nu. Den 27 oktober 2020, alltså efter Zelensky kom, så beslutade Ukrainas författningsdomstol att antikorruptionslagstiftningen, inklusive den obligatoriska elektroniska inkomstdeklarationen, var författningsstridig. President Zelensky varnade då att om parlamentet inte återupprättar de här antikorruptionslagarna så skulle utländskt bistånd, lån och visumfri resa till den europeiska unionen vara i fara. Att antikorruptionslagarna aldrig infördes ledde till stora protester, rapporterade SVT 2014. På skyltar gick att läsa "Kasta ut svinen i författningsdomstolen" och "Ukrainas korrumperade domstol". På Polisen ingrep inte ens när de protesterade, slängde rökgranater mot domstolsbyggnaden och hotade att ta sig in. Här kan vi se hur de slänger politiker i soptunnan. Och det här är någonting som kommer hända över hela världen när folket förstår hur lurade vi har blivit. Aftonbladets Jonna Simma förklarar att anledningen till att Putin har ett så stort bord där makthavare träffas är på grund av Putins basilskräck. Det komiskt stora bordet som Putin haft samtal vid med Emmanuel Macron och andra maktmän visar på en absurd basilskräck. I sin politik framstår Putin som vårdslösare än någonsin. Men privat verkar han snarare livrädd. Hon beskriver det här som en kamp mellan det onda och det goda. Vladimir Putin just nu känns som världens farligaste. Framstår Zelensky som den modigaste. Det som utspelas är Davids kamp mot Goliat. Det handlar om att hålla motivationen och stridsviljan uppe hos befolkningen. Något som Zelensky onekligen verkar ha lyckats med. Han är politikern som många ansåg var ett skämt när han vann en jordskredsseger mot den sittande presidenten Petro Poroshenko 2019. Med en kampanj som främst fördes på nätet gick han till val med mottot "Presidenten är folkets tjänare, vad de än säger." Folkets tjänare är både namnet på hans parti och på den populära ukrainska tv-komedi som han har huvudrollen i. Där spelar han en historielärare som av en slump blir oligarkbekämpande president i Ukraina. Nu har verkligheten överträffat dikten. Stor ledare i en era av clowner. I Ukraina har Zelensky före kriget kritiserats för att vara ideologiskt luddig i kanterna. Tidigare var han mer för dialog med Ryssland och försiktig med att Ukraina skulle gå med i EU eller NATO. Donald Trump försökte muta honom för att kunna utpressa Joe Biden inför valet 2020, men utan att lyckas. Zelensky är komikern som blev stor ledare i en era när allt för många världsledare uppför sig som clowner. Det är ett eftermäle som Vladimir Putin bara kan drömma om. Alltså, vad har Johanna Simma på Aftonbladet? Vad har hon gjort så att hon tvingas ställa upp på det här? Helt otroligt alltså. FNs generalsekreterare har förklarat att Ukraina har inte ansökt om gränsregistrering sedan 1991. Och enligt OSS-fördraget i Ukrainas territorium, ett administrativt distrikt i USSR. Eftersom att Ryssland är Sovjetunionens rättsliga efterträdare. Detta bekräftas av internationella domstolars beslut om egendomstvister mellan före detta Sovjetunionen och främmande länder. Måste Ukraina slutföra avgränsningen av gränserna mot grannländerna och få grannländerna inklusive Rysslands samtycke till deras gemensamma gräns. Det krävs att allt dokumenteras och undertecknas i ett avtal med alla grannstater. Europeiska unionen har utlovat sitt stöd till Ukraina i denna viktiga fråga och har beslutat att tillhandahålla allt tekniskt bistånd. Därför kan det antas att Ryssland inte begår några dess rättighetskränkningar i förhållande till Ukraina. Om vi säger att Ukraina rent formellt tillhör Sovjetunionen, Ryssland nu då, då är det här, det är ju en militär specialoperation. Men det närmaste det hade kunnat vara, det är ju ett inbördeskrig. För om Ukraina är Ryssland, och jag tror att en fråga som kommer dyka upp här, även med Finland, Litauen, flera länder, det är det här. Det här, när Sovjetunionen föll, så har man inte gjort upp det här riktigt, utan man har gjort godtyckliga avtal, att man har lovat hit och dit. Men är det då så att man bryter de avtalen med Ryssland, så kan ju Ryssland säga, men okej, vi lovade att ni skulle få bli lämnade i fred med era gränser utifrån att ni följde det här avtalet. Nu har ni brutit mot det här avtalet, och därför så går det tillbaka till Ryssland helt enkelt. Det är inte mer än rätt då, om det är den typen av avtal. Och inte rent juridiskt att man har liksom ansökt om sina gränser och att alla är överens om att här går gränsen. Så det kommer bli väldigt spännande framöver, och jag tror man kommer få göra om det här med gränsdragningarna.
President Biden could end this crisis and prevent a war with Russia by doing something very simple, guaranteeing that Ukraine will not become a member of NATO. Because if Ukraine became a member of NATO, that would put U.S. and NATO troops directly on the doorstep of Russia, which, as Putin has laid out, would undermine their national security interests. The reality is that it is highly, highly unlikely that Ukraine will ever become a member of NATO anyway. So the question is, why doesn't President Biden and NATO leaders actually just say that
yes.
and guarantee it? Which begs the question of why are we in this position then? If the answer to this and preventing this war from happening is very clear as day, and really it just points to one conclusion that I can see, which is they actually want Russia to invade Ukraine. Why would they? Because number one, it gives the Biden administration a clear excuse to go and levy draconian sanctions, which are a modern day siege against Russia and the Russian people. And number two, it cements this Cold War in place. The military industrial complex is the one that benefits from this. They clearly control the Biden administration. Warmongers on both sides in Washington have been drumming up these tensions. If they get Russia to invade Ukraine, then again, it locks in this new Cold War. The military industrial complex starts to make a ton of more money than they have been in fighting Al-Qaeda or making weapons for Al-Qaeda. And who pays the price? The American people pay the price. The Ukrainian people pay the price. The Russian people pay the price. It undermines our own national security, but the military-industrial complex that controls so many of our politicians wins, and they run to the bank.
You've seen this from both sides as a lawmaker and a member of our armed forces, so I think you've got a credible view on this.
I've looked at this carefully, Tucker, and I have yet to find any benefit that a political leader has used or could use to justify this to the American people. All you hear is like, well, we have to defend democracy. We have to defend this democratic country of Ukraine. But as you know very well, this current president, you know, shuts down, arrests political opposition, throws them in jail, shuts down TV stations that are critical to him. I have a hard time seeing how President Biden or anyone can say with an honest face, we are defending democracy. And the reason is because our own government has publicly supported these authoritarian actions by the Ukrainian president in shutting down their own political opposition. And it begs the question, this sounds familiar to some of the things that unfortunately we're seeing play out right here at home.
I was just about to say, it sounds like their kind of democracy.
Det känns ju också om de här biolabben i Ukraina. Det tog vi upp i förra avsnittet. Enligt overifierade uppgifter är dessa biolab finansierade genom ett bidragssystem genom International Renaissance Foundation, kontrollerade av George Soros, och har nu förstörts av den ryska militären. Så för att sammanfatta, 2019 blir en 44-årig, eller idag inte 44-årig, men född 1978, en komiker, skådespelare, president, genom en virtuell kampanj. Han talar ryska, han är judisk. Och det har cirkulerat bilder också på att han har hakkors och sånt. Det är givetvis fabricerade bilder. Flera av dem jag har sett i alla fall är helt, där har jag sett originalbilderna. Så att det är inte rätt bilder. Han tar krafttag mot korruptionen. Det första han gör är att säkerställa så att han ändrar lagen så att han kan bli ställd inför riksrätt. Han häver immuniteten för parlamentariker. Och han uppträder full. Han bränner böcker. Han spelar den här rollen jättebra. Och det skulle inte förvåna mig om han faktiskt samarbetar med Putin och den här konstellationen som motverkar den djupa staten. För att få hjälp utifrån och rensa ur den här korruptionen. För han vet inte vem han kan lita på i det här läget. Utan det är så genomkorrupt alltihop. Tack så mycket att ni stöttar den här kanalen. Tack för att ni delar informationen och tack för att ni kommenterar. Vi ska i alla fall avsluta med lite humor.
Hello?
Good morning, Mr. Goloborodko. Can I connect you with Angela Merkel?
Yes, you can connect.
Hello. My congratulations. We decided to take your country to the European Union.
Oh, fuck! Oh, I'm sorry. Oh, wow! Oh, you know, I'm so heavy. Yes. Oh, thank you very much, all the Ukrainians and all of our country. We've been waiting for this so much time.
Ukrainians?
Yes, Ukrainians.
Oh, I'm so sorry, that's a mistake. I was calling to Montenegro.